Sidan 31. Kapitel 4. Luft och vatten. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna vad som menas med atmosfär, vilka gaser som finns i torr luft, fotosyntesens betydelse för koldioxid- och syrehalten, vad den ökande växthuseffekt innebär, redogöra för vattnets kretslopp, ge exempel på viktiga egenskaper hos vatten, ge exempel på olika slags vatten. Bildtext. Fundera. En del av vattnet avdunstar. Vad händer med vattenångan? Sidan 32. Luften omkring oss. Runt jordklotet finns ett tunt lufthölje som kallas atmosfär. Atmosfären uppåt blir tunnare och tunnare och har ingen tydlig gräns ut mot rymden. Luften upp till 100 km höjd innehåller praktiskt taget all gas som finns i lufthöljet. Endast 1% av all luft finns ovanför 40 km höjd. Övre vänster bildtext. Från rymden ser atmosfären runt jorden ut som en smal blåaktig strimma, vilket förklaras av att höljet är cirka 10 km tjockt medan jordens diameter är cirka 1270 km. Nedre vänster bildtext. Jordens lufthölje är mycket tunt. Om du tänker dig jordklotet förminskat till ett äpples storlek är lufthöljet inte tjockare än skalet på äpplet. Höger bildtext. Höjd, atmosfärens täthet. Höjd. Havsytan. Atmosfärens täthet 100%. Kebnekaise, Mount Everest. Höjd 10 km. Atmosfärens täthet 50%. Höjd 20 km. Atmosfärens täthet 10%. Höjd 30 km ozonskikt. Väderballong. Höjd 40 km. Atmosfärens täthet 1%. Sidan 33. Luft är en blandning av olika gaser. Ungefär 78% av luftens volym utgörs av kväve och 21% av syre. Resten av torr och ren luft utgörs av ädelgaser, 1%, samt små mängder koldioxid, 0,04%. I luften finns alltid en viss mängd osynlig vattenånga. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. Moln bildas när varm, fuktig luft stiger till högre höjder där det är kallare. Vattenångan kondenseras då till små vattendroppar som bildar moln. Högt upp i atmosfären finns också ett tunt skikt av gasen ozon som skyddar oss mot farlig ultraviolett strålning. Eftersom luft är osynlig tror du kanske att den inte väger något, men allt som består av atomer eller molekyler väger något. Enstaka atomer och molekyler väger så lite att de inte går att väga på en våg, men i en liter luft finns det så många molekyler att den väger cirka 1,3 gram. Det betyder att luften ovanför varje kvadratmeter mark väger cirka 10 ton. Vi känner emellertid inte av trycket från luften eftersom vårt inre tryck är lika stort som det yttre lufttrycket. Gasen koldioxid ökar i atmosfären. För att utnyttja energin i maten behöver människor och djur andas in syre. I kroppen omvandlas maten och syret till bland annat koldioxid som sedan försvinner ut med utandningsluften. När till exempel ved och olja brinner bildas också koldioxid samtidigt som syre förbrukas vid förbränningen. Man skulle därför kunna tro att mängden syre så småningom skulle ta slut och att mängden koldioxid skulle öka i atmosfären. Men i en natur i balans håller sig mängderna syre och koldioxid i stort sett på en jämn nivå. Förklaringen finner vi i de gröna växternas fotosyntes. De gröna växterna på land och i vatten tillverkar socker och syre med hjälp av energi från solen samtidigt som de tar upp koldioxid från luften och vatten från marken. Människan har emellertid påverkat balansen i naturen. För att få tillräckligt med energi till vårt moderna samhälle använder vi enorma mängder bränslen, kol, olja och naturgas, som vid förbränning bildar koldioxid. Det släpps idag ut mer koldioxid än vad växterna kan ta hand om och mängden koldioxid ökar i atmosfären. Det gör att mer av solens värme stannar kvar på jorden. Det låter kanske bra, men de flesta forskare varnar för att en högre temperatur kommer att förändra jordens klimat med översvämningar och ökenutbredning som följd. Denna smygande temperaturhöjning kallar vi för ökande växthuseffekt. Övre bildtext. Vatten, socker, solljus, koldioxid, syre. Nedre bildtext. I växthus kan man få blommor och grönsaker att växa snabbare genom att öka koldioxidhalten i luften. Det gör man genom att blåsa in koldioxid eller genom att elda med någon gas som vid förbränningen bildar koldioxid. Sidan 34. Utblick. På hög höjd. På 6000 meters höjd väger en liter luft bara hälften så mycket som vid havsytan. Detta betyder att till exempel en bergsbestigare som kommer upp till denna höjd endast får i sig hälften så mycket syre i varje andetag som nere vid havsytans nivå. För att få tillräckligt med syre måste han därför ta djupare andetag eller andas fortare. Det krävs flera dagars anpassning för att kunna vistas på så hög höjd. Om man kommer ännu högre upp i atmosfären måste man ta med sig syrgas. Normal flyghöjd för våra trafikflygplan är 10 000 meter. På denna höjd är mängden syre i luften utanför planet för liten för att vi ska kunna klara oss. I flygplanet finns därför apparater som pressar ihop luften så att den innehåller lika mycket syre som vid marken. Om det uppstår problem måste vi andas genom syrgasmasker när syrehalten minskar inuti planet. Då man vistas på hög höjd under en längre tid ökar antalet syretransporterande röda blodkroppar i blodet. Därför förlägger elitidrottare en del av träningen på hög höjd för att öka sin förmåga att ta upp syre, eftersom mer syre i kroppen kan ge bättre tävlingsresultat. Samma effekt får man genom att träna i så kallade höghöjdshus, där luftens syrehalt är lägre än normalt. Bildtext. För att få tillräckligt med syre på hög höjd kan bergsbestigaren behöva andas in syre genom en syrgasmask. Sidan 35. Vattnet omkring oss. 71% av jordens yta är vatten och 29% är land. Av allt vatten är 97% saltvatten och 3% sötvatten. Det mesta av sötvattnet finns vid Nord- och Sydpolen som is. Om vi tänker oss att allt vatten som finns på jorden skulle rymmas i ett 150 liters badkar, skulle sötvattnet endast utgöra 4,5 liter och av detta sötvatten skulle endast 2 centiliter vara tillgängligt eftersom resten skulle vara is. Allt levande, både växter och djur, behöver vatten. Du själv består till 2/3 av vatten och behöver få i dig cirka 2,5 liter vatten om dagen. Vattnet borde räcka åt alla, men som vi vet är inte vattnet jämnt fördelat över jorden. I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 300 liter vatten varje dygn, medan man i många andra länder får nöja sig med några tiotal liter. I vår del av världen är inte vattenbristen det stora problemet, utan alla föroreningar som spolas ut i floder, sjöar och hav. Vi måste därför se till att genom olika reningsmetoder återlämna vattnet till naturen i samma goda skick som när vi lånade det. Övre bildtext. När man ser jorden från rymden är det inte svårt att förstå att jorden kallas för den blå planeten. Nedre vänster bildtext. Den största mängden vatten används inom jordbruket. Till en enda hamburgare med alla ingredienser har det gått åt cirka 15 000 liter vatten. Nedre höger bildtext. Om all is på hela jorden smälte skulle havsytan stiga med inte mindre än 55 meter. den största mängden smältvatten skulle komma från glaciärer på Grönland och Antarktis. Sidan 36. Vattnets kretslopp. Vattnet är hela tiden i rörelse. Inget vatten försvinner och inget kommer till. Vattenmolekyler som du får i dig från ett glas vatten har kanske en gång funnits i ett isberg vid Nordpolen eller i vågorna utanför Australien. Vattnets cirkulation mellan hav, luft och land kallas vattnets kretslopp. Solen är motorn i vattnets kretslopp. Värmestrålningen får vattnet att avdunsta från hav och land. Det stiger upp i luften som osynlig vattenånga, avkyls och bildar moln som består av svävande vattendroppar. Från molnen faller vattnet ner över land och hav i form av regn eller snö. Vattnet som fallit ner över land samlas i floder och sjöar eller sipprar ner i jorden till grundvattnet. Till sist hamnar vattnet i havet på nytt, varifrån ett nytt kretslopp startar. Under sin väg i kretsloppet hinner människan med att förorena vattnet genom att släppa ut många skadliga och giftiga ämnen. Ämnen som släpps ut på en plats kan följa med vattnet och spridas långt ifrån utsläppet. Allting sprider sig men ingenting försvinner. I en naturlag som det tagit allt för lång tid för människan att lära sig att förstå. Först idag har vi genom de skador vi orsakat naturen insett att det inte längre går att spola ut ämnen vi vill bli av med i floder, sjöar och hav. Bildtext. Vatten avdunstar. Moln bildas. Regn. Snö. Grundvatten. Sidan 37. Vattnets egenskaper. Det finns inget ämne som kan lösa upp andra ämnen så bra som vatten. Inte bara fasta ämnen som salt och socker kan lösas i vatten, utan också gaser som syre och koldioxid. Utan denna egenskap hos vattnet skulle inte djur och växter leva i hav, sjöar och vattendrag. De flesta ämnen är tyngst i fast tillstånd därför att molekylerna ligger tätare än i det flytande tillståndet. Därför sjunker till exempel en bit fast stearin i flytande stearin. Vatten är ett undantag eftersom is flyter på vatten. När vatten fryser till is utvidgar det sig medan andra ämnen drar sig samman när de stelnar. Vattenmolekylerna i is är inte så tätt packade i is som i flytande vatten. Densiteten för vatten är 1,0 kilo per kubikdecimeter och för is 0,9 kilo per kubikdecimeter. Vatten är tyngst vid plus 4 grader Celsius och inte vid 0 grader Celsius. Att vattnet har denna egenskap har stor betydelse för livet i de kallare trakterna på vår planet. Om vatten vore tyngst vid 0 grader Celsius skulle isen lägga sig underst i hav och sjöar och frysa från botten och uppåt. Isen skulle inte hinna smälta under sommaren. Bottnarnas växter och djur skulle dö ut och det skulle då inte finnas mat åt de större djuren, fiskarna och sjöfåglarna. Det krävs mycket mer energi att värma vatten än för de flesta andra ämnen. Molekylerna i vatten håller ihop hårt och därför tar det tid att få fart på dem. Man säger att vatten har hög värmekapacitet. Samma mängd värme som åtgår för att värma vattnet avges till omgivningen när det får svalna. Den stora förmågan att behålla värme hos vatten i jordens stora vattenmassor gör att temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter, liksom mellan dag och natt, inte blir så stora. För att vatten ska avdunsta krävs också mycket värmeenergi. När vi blir varma svettas vi och när svetten avdunstar tas värmen från kroppen, vilket gör att vi kyls av. Om vi bestått av någon annan kroppsvätska än vatten hade vi behövt svettas enormt mycket mer vätska för att få samma avkylning. Övre dubbelbildtext. Flytande vatten. Vattenmolekylerna i is ligger glesare än i vatten eftersom de sitter samman i ett nätverk som bildar sexhörningar. Nedre bildtext. Sommar. Plus 4 grader Celsius. Plus 20 grader Celsius. Vinter. Plus 4 grader Celsius. 0 grader Celsius. Sidan 38. Olika sorters vatten. Destillerat vatten får man fram genom att koka vanligt vatten och kyla ner den bildade vattenångan så att den blir vatten igen. Detta vatten är helt rent och innehåller inga upplösta ämnen. Det är därför inte särskilt hälsosamt att dricka eftersom kroppen behöver ämnen som är upplösta i vanligt dricksvatten. Vattnet i naturen innehåller små mängder upplösta ämnen. Beroende på var vattnet finns och vilka egenskaper det har ger vi det olika namn. Övre vänster bildtext. Grundvatten är sådant vatten som fyller ut håligheter nere i jorden. Vårt dricksvatten kommer ofta från brunnar som når ner till grundvattnet. Övre höger bildtext. Havsvatten innehåller i genomsnitt 3,5% upplösta ämnen. Det vanligaste ämnet är vanligt salt, men det finns många andra ämnen som är lösta i havet, till exempel guld. Om allt havsvatten avdunstade och vi spred ut ämnena som varit lösta i vattnet över hela jordytan, inklusive de torrlagda områdena, skulle vi få ett 100 meter tjockt lager. Nedre bildtext. Med sött vatten menar vi vattnet i sjöar och vattendrag. Det innehåller många upplösta ämnen men bara små mängder salt. Bräckt vatten är en blandning av sött vatten och havsvatten. Sidan 39. Övre vänster bildtext. Mjukt vatten innehåller inga eller mycket lite kalcium- eller magnesiumföreningar. Regnvatten är exempel på mjukt vatten. Övre mitten bildtext. Hårt vatten innehåller kalcium- och magnesiumföreningar. Det finns i områden där berggrunden innehåller mycket kalksten, till exempel på Gotland. Övre höger bildtext. Mineralvatten är vatten som innehåller ganska mycket av upplösta ämnen, mineraler. Kända källor för gott mineralvatten i Sverige är till exempel Loka, Ramlösa och Porla. Vatten som man tillsatt samma ämnen som i källvatten kallas också mineralvatten. I mineralvattnet har man ofta löst koldioxid så att det blivit kolsyrat vatten.